Dödlig hämnd. Inläst av Hans Bergqvist för Saga. I förhoppning om en ordentlig ekonomisk vinst hade Joska investerat 100 000 kronor i ett projekt i Spanien, ett nöjesfält, som dock inte fullföljdes i första omgången, vilket gjorde att Joska förlorade investerat kapital. Var denna förlust bakgrunden till en hämndeakt som fick det tragiska utfallet att en utomstående person blev dödad? Julfriden bryts. Annandag jul 1975 var trist och grå, men i den moderna direktörsvillan i en stad på Nordsjälland andades det frid och jultrevnad. Familjen, som bestod av direktören själv, hans hustru, deras två söner och farmor på besök från Köpenhamn, satt samlade kring tv-apparaten i vardagsrummet och såg en kriminalfilm. Plötsligt bröts friden och luften genljöd av tre hårda knallar efter varandra, varvid en termoruta i ett av fönstren till vardagsrummet splittrades. Det var tre pistolskott som avfyrats genom rutan. Alla stelnade till ett ögonblick, men direktören övervann snabbt sin förskräckelse och ropade till samtliga att kasta sig ner på golvet. Farmodern, som också lagt sig på golvet, upptäckte emellertid att en av pojkarna som låg och sov på en soffa i rummet var oskyddad. I avsikt att föra pojken i säkerhet började hon krypa mot soffan. Hon nådde dock inte långt, för en ytterligare två skott avfyrades, den här gången genom ett gavelfönster. Ett av skotten träffade kvinnan i ryggen och hon dog inom några minuter. På en mycket kort stund hade sålunda familjeidyllen förbytts i ren tragedi. Polisen larmas. Polisstationen i Hilleröd fick larm om saken klockan 23.16. Det var direktören som ringde. Förklarligt nog var han så chockad att han knappast kunde ge en sammanhängande berättelse över vad som skett. Vakthavande polisassistenten fick dock klart för sig att någon avfyrat några skott mot direktörens villa. Men han fick inte veta att någon människa träffats av skotten. Via radion dirigerade han en bilpatrull till platsen. Innan den nådde fram ringde emellertid direktören ännu en gång, och den här gången kunde han förklara så mycket att vakthavande polismannen förstod att något verkligt allvarligt hänt. Stor larm. Nu hände olika saker i rask takt. Först rekvirerades en ambulans och därefter dirigerades flera radiobilar till platsen. Sedan var det dags att inkalla all disponibel personal från kriminalpolisen. Och följande dag utökade spaningsstyrkan med ett tiotal man från rikspolischefens mobila avdelning. Det stora uppklarningsmaskineriet hade startat. Julen var över för de kriminalpolismän som fått sig fallet anförtrott. Gärningsplatsen. Den villa vi talat om var förhållandevis stor och modern. Den låg i utkanten av ett större villaområde och var uppförd på en sluttning med utsikt över en större myr åt öster. Mellan myren och villaområdet fanns en lång smal äng, varöver anlagts en gång som hade flera förbindelsegångar upp till villaområdets vägnät. Den naturliga vägen till gärningsplatsen gick via flera småvägar genom villaområdet på sådant sätt att det krävdes någon lokalkännedom för att hitta fram till direktörens villa. Platsundersökningen. Undersökningarna på gärningsplatsen visade att tre skott avfyrats genom ett fönster i villans södra fasad, från en terrass anlagd i vinkel utanför villans sydfasad och östgavel. I motsats till vad som varit fallet vid övriga fönster hade gardinerna till detta fönster inte varit fördragna. Man hade därför haft fri insyn från terrassen till soffgruppen.